Ja, då vill jag önska alla fantastiska lyssnare varmt välkomna till ännu ett avsnitt av den här podden som numera går under benämningsnamnet En beroende podd.
Bra namn.
Väldigt bra namn.
Måste jag säga.
Ja, det är du som har tryckt på att vi ska gå till hållet, så att jag förstår att du är nöjd.
Jag är nöjd. Kort och koncist.
Ja. Verkligen, och det känns bra. Jag sitter här med Felix Granander till vänster om mig.
Tjena.
Och Robert Boman till höger om mig, kan man säga.
Det kan man säga. Hej.
Hej, hur mår ni?
Jag mår bra, tycker jag. Börjar bli höst. Ganska skönt. Jag älskar höstvädret och att det är lite ruskigare. Så sjukt trött på sommaren. Så det är bra grejer.
Hösten är mysig, men du har ju någon konstig förbläss för kylan. Jag har inte riktigt förstått det faktiskt.
Man kan ha så otroligt mycket bättre kläder, tycker jag.
Ja.
Höstjackor, rockar, hoodies.
Mm. Ja, men där håller jag ändå med. Att hösten,
det är känsla, eller hur?
Ja, men hösten klär man sig finast i.
100%.
Så här skinnjackor och...
Det är lite rockigare.
Ja, nej, men det är nice.
Det är inte så mycket för hårt.
Nej. Du har förbläst för hösten och för att se dig själv i speglar, uppenbarligen.
Ja, det tycker jag också är kul. Men det är ett mycket längre och konstigare och djupare och, alltså, samtalsämne än vad jag tycker om att klä mig.
Det kommer vi prata i enrum om, Felix.
Exakt. Det får du ta med din terapeut, kanske.
Ja, faktiskt. Lite så.
Ja. Jag tycker vi kan berätta lite för lyssnarna att vi faktiskt gör premiär i The House Rehabs poddrum.
Mm.
Vi sitter här nu.
Det gör vi. Mm. Och vi har ju bestämt oss för att göra lite uppdateringar till podden. Vi har en ambition att börja filma varje avsnitt och lägga upp på fler kanaler och sprida det vi snackar om här ännu bredare än vad vi gjort tidigare. Så vad vi har gjort här, som du också varit med på, Nemo, och du också, Robert, vi har ju tagit ett av rummen här på vårt kontor här på Skeppsbron och gjort det till en liten studio egentligen.
Mm. Väldigt fint är det.
Ja, vi har flyttat in i vår miljö.
Mm. Vad an de här gröna tapeterna? För det känns ju lite som ert signum på något sätt. Var kommer den idén från början, Robert?
Ja, men det har blivit lite av vårt signum. Men faktum är att tapeten gjordes till Beverly Hills Hotel i Los Angeles på 60-talet. Och idag är det faktiskt bara en producent som har tillåtelse att göra den här tapeten.
Mm.
Ja, så att den följer oss och vi väljer den i olika färgkombinationer för olika enheter.
Mm.
Så här på Skeppsbron har vi svart bakgrund, eller hur?
Precis som det vi ser.
Mm.
Vi sitter som sagt på Skeppsbron på ert ställe. Och idag blir lite special, för man kan säga att det händer ganska mycket i både era liv och i mitt liv. Så att det blir
det
lite, ett litet klämavsnitt, kan man säga. Mm. Vad är det som händer i era liv egentligen? Det är mycket som händer, ni reser mycket, ni är precis i startgroparna för att slå upp ert... ni får gärna fylla i.
Mansion,
precis. Och vet ni när det kommer ske ungefär framöver, va?
Det sker vilken kommande vecka som helst.
Mm. Spännande. Hur är känslorna inför den här stora grejen ju?
Jättestort. Jag är sjukt taggad på att börja få visa och prata ännu mer om det. Och jag tycker att vi har gjort något extraordinärt egentligen med den känsla som vi har lyckats skapa där nere. Så jag är riktigt taggad på att slå upp portarna. Ja, vad säger du, Robert?
Nej, det kommer bli jättekul och ett väldigt, väldigt fint ställe med, och framförallt en fantastisk personal.
Mm.
Så att det känns härligt på alla sätt. Mm. Och det här blir ju lite grann ingen hemlighet att det fanns ett tidigare ställe, men det här blir faktiskt världens vackraste lilla rehab.
Mm. Mm. Och vi kan faktiskt tisa lyssnarna om att du och jag kommer att banda en liten special därifrån nu inom närmsta framtiden.
Mm.
Så att lyssnarna kommer få hänga med och ta del av hur det funkar där, hur det ser ut där och allt sånt.
Träffa några i personalen.
Till och med det.
Mm. Det blir ju spännande.
Väldigt spännande och väldigt mysigt att lyssnarna får en inblick i hur det faktiskt fungerar på ett sånt ställe.
Mm.
Men det är grymt. Och på mitt håll så har jag också jättemycket just nu. Jag kommer göra lite reklam för det nu. Är det okej för er?
Sure.
Ja, vi gör det, men vi diskuterar det sen.
Vi får se om det är kvar.
Testa en gång.
Vi får se om det är kvar i den färdiga produkten.
Mm. Gör det smakligt.
Ja.
Nej, men jag ska inte göra så mycket reklam. Men jag har väldigt mycket just nu. Jag har faktiskt skrivit en bok om beroende som ni är med i, Robert framförallt.
Mm.
Och sen har jag också spelat in ett tv-program som sänds i höst. Så att det Det har varit jättemycket nu under de här veckorna. Men jag är så glad att vi ändå får till den här inspelningen så att vi får ut ett avsnitt den här veckan också. Det är ett bra teamwork.
Det här är ju ett ansvar som vi har, kan man ju säga. Så det är viktigt att vi kommer med avsnitten. Vi har mycket bra och viktiga grejer att prata om.
Ja, men verkligen. Och det är faktiskt så att, dagligen så får jag DMs på Instagram från folk som säger att de ser fram emot onsdagen varje vecka. De får mycket hjälp från podden, mycket stöd. Och då vill man inte svika dem.
Verkligen inte.
Nej, och vi hör ju det från jättemånga också. Både tidigare klienter som följer podden med stort engagemang, men även klienter som hör av sig till oss och säger att jag har följt podden under ett års tid och väntar på varje veckas avsnitt. Men sen naturligtvis människor som inte är klienter.
Det är fint att podden gör skillnad och fyller sin funktion där ute. Och dagen till ära, då tänkte vi köra en liten frågepodd. Vi tänkte ta lite frågor som har kommit in via Instagram, både till min privata, till poddens Instagram och även till The House Rehabs Instagram.
Vi har börjat ställa en hel del frågor liksom via våra kanaler och fått in sjukt många olika typer av frågor som är väldigt värda att besvara. Så jag ser faktiskt fram emot att vi ska sitta och bolla dem lite.
Vi kör ett potpurri från diverse inkorgar idag. Är ni redo för att börja med det här nu då?
Kör. Ni är redo.
Vi kör. Första frågan för detta avsnitt lyder så här. Hej grabbar, jag har en anhörig som ena stunden har insikt om sina problem och vill ha hjälp. Men andra sekunden är det som bortblåst. Hur ska jag förhålla mig? Det är så svårt. 3!
Det är ju tyvärr så här det ofta ser ut när det kommer till missbruk och beroende. Att personen vaknar till, om vi ska uttrycka oss så, och upplever kanske efter en helg där allt har gått åt pipan igen att jag behöver nog hjälp och jag har lite problem. Och svårigheten här är ju att för den här personen att få hjälp direkt när man känner så. Tyvärr ser ju inte svenska beroendevården så ofta ut på det sättet att det är möjligt att få hjälp direkt. Och går det några dagar så är det väldigt, väldigt lätt att jag börjar tänka att nej, men det kanske inte var så jäkla farligt.
Det kända fönstret.
Ja, har jag inte överdrivit det här? Och det här är egentligen inget konstigt. Det är ett naturligt mänskligt försvar. Ingen människa vill tro att det skulle vara något fel på mig eller att jag skulle inte kunna hantera en sån enkel sak som till exempel alkohol. Sen är ju inte det en enkel sak. Men här är det väldigt, väldigt lätt då att jag börjar hitta förklaringsmodeller till varför det gick åt pipan. Men det var ju för att jag var inte lite sjuk och hade ju bråkat lite grann med maken eller med hustrun.
Jag hade inte käkat så bra.
Jag är precis inte ätit ordentligt och jobbat jäkligt hårt. Liksom. Och jag skulle inte ha blandat alkohol med de där drinkarna. Eller vinet med de där drinkarna. Och det var nog det som gjorde att det gick åt pipan.
Ja, det är ju som du snackar om, Robert. Det är ju det där fönstret som man brukar kalla det. Och det är ju ofta så att det är ganska enkelt att liksom se och erkänna sina konsekvenser när vi ligger på botten och det är mörkt och vi mår dåligt och allting känns tungt. Och vi liksom vill ju få hjälp. Men långsamt så börjar vi må bättre och lite bättre och lite bättre och konsekvenserna känns lite mindre och så är det plötsligt inte så stort problem längre. Och det viktiga är ju liksom att fånga de här individerna i det där fönstret liksom, när man är mottaglig för information och har det där liksom, om man ska kalla det, perspektivet på sin situation. Men sen så är det en extremt svår fråga. Man kan ju aldrig tvinga någon att ta hjälp. Det går ju inte. Personen själv måste ju också hitta en vilja och hitta ett driv att faktiskt be om hjälp och vara villig att göra någonting åt det här. En anhörig eller en partner kommer aldrig kunna fixa sin aktiva partner eller partner i missbruk. Det är bara personen själv som kan göra.
Men vad skulle ni ge för konkret tips till just dina anhöriga? Skulle ni rekommendera ultimatum till exempel?
Vad jag skulle rekommendera är att prata med någon som är inom det här området. Alltså ifall det är en organisation eller en terapeut eller whatever, och fråga om råd. Och sen så finns det till exempel interventions man kan hålla, både som familj eller tillsammans med ett beroendecentrum eller vad man ska kalla det. Och det är absolut att sätta gränser för sig själv.
Bra, kloka svar. Hoppas du som ställer frågan fick med dig någonting av de svaren. Vi går vidare. Nästa fråga lyder så här: när insåg ni var och en att ni hade ett problem? Vem vill börja?
Oj, den hänger ju nästan lite grann ihop med förra frågan faktiskt. För mig tog det ganska lång tid, även om jag inte var supergammal gubbe. Jag var väl jag tror jag var 27 när jag gjorde den första behandlingen. Och då handlade det just om att familjen hade börjat ställa krav. Och visst insåg jag att det liksom gick lite för långt på helgerna. Och att jag blev lite för berusad ibland. Men att jag skulle ha problem med droger, det fanns inte i min värld. Utan kokainet, det hjälpte mig ju faktiskt bara egentligen att må bättre och inte bli för full. Så för mig var det nog den första behandlingen, så handlade det ganska mycket om krav från familjen. Jag var ju nog egentligen inte så villig och ljög mig också igenom den första behandlingen.
Ja, för en själv. Jag satt här och tänkte och man fick så här flashbacks från hur det var. Men jag kommer ihåg att jag fattade på någon typ av nivå att det jag höll på med inte var fullt normalt. Jag knarkade inte som alla andra, jag drack inte som alla andra. Och det är som, jag kanske inte tänkte att jag var beroende, men mina motiv till varför jag använde avslöjade mig inför mig själv just när det kom till nästan en dödslängtan. Men det var inte riktigt att jag tänkte att jag kan inte sluta, eller jag är beroende eller alkoholist eller narkoman, utan det finns problem i det här. Sen när jag var på behandlingshemmet så fick jag ju de rätta perspektiven, och det började låsas upp grejer i mig som såg att mycket härstammar från användandet, som sen härstammar från tusentals andra saker. Men det var där jag började förstå att det var ett problem, just det.
Men där säger du en viktig sak, Felix, för att det var ungefär likadant för mig. Jag kunde liksom inte likställa mig med att jag skulle vara alkoholist eller narkoman. Det fanns inte på min karta. Däremot så var jag nog väldigt ung när jag insåg att jag behöver det här. Inte att det kröp i kroppen och jag måste ha ett streck till eller dricka lite till, utan snarare att jag behöver det här för att kunna vara den människan jag vill vara. Och det var väldigt, väldigt tidigt. Det handlar ju om tonåren egentligen. Sen hade jag faktiskt en chef som tog mig till ett behandlingsställe när jag bara var 19 år. Där det kom ett krav helt enkelt. Och det handlade inte om att jag hade sjukskrivit mig eller någonting sånt, utan det var mer att det talades om på arbetsplatsen att jag kalasade ganska hårt. Och det här minns jag. Vi gick iväg till det här behandlingsstället och min chef var med, och det var någon sinnesrobön på väggen, och han själv
hade bra.
Han själv hade ett kors, stort kors på sig. Och när vi gick därifrån så minns jag att min chef frågade mig vad tyckte du om det där? Och jag sa att jag tyckte det var lite konstigt det där med Gud. Liksom, vet du, det tyckte faktiskt jag också. Och sen vart det aldrig något mer. Och det här tror jag är ett problem. Vi har ju talat om det här tidigare. Nu halkar jag in på en helt annan sak egentligen. Men att en del behandlingshem skrämmer bort klienter genom att prata om Gud. Det är inte därför jag har sökt hjälp.
Och jag tänkte precis prata eller just säga det. Jag hade ju turen att komma till Roberts förra ställe som han hade gjort utifrån de här tankarna. Och jag tror att en stor del till att jag faktiskt tog till mig det här, jag var 20 år och kom direkt från nattklubbar liksom, var just för att jag möttes av en miljö och en personal och en liksom, vad ska man säga, ett environment som inte var hostile, alltså det var inte fientligt, utan jag kunde ta till mig där jag var, jag kunde till och med gilla att vara där, och jag började lyssna på folk, och långsamt så avväpnades liksom jag, om jag ska säga så, inför mina insikter. Så där hade jag tur.
Hur var det för dig, Nemo?
Jag kan dels känna igen mig i det sista du säger, det här med att man hade tur att man kom till Roberts ställe, för det var ju väldigt nedtonat just på hela gudprylen. Mm. Och sen känner jag likadant med den 12-stegsgemenskap som vi tre är aktiva inom. Den är också ganska... Alltså, man ska inte jämföra gemenskapen, men den är ganska liksom... Den tilltalade mig, om man säger så. Man behöver inte dissa andra, men på ett sånt sätt i alla fall. Och jag känner också igen mig det här mycket vad du säger, det här med att när man är liksom i smeten, när man är i sitt liv, i sitt missbruk, i en nedåtgående spiral, då reflekterar man ju inte speciellt mycket över när det blir ett problem. För att alternativet är så otänkbart och främmande ändå. Det blir snarare nu när man har blivit nykter som man kan tänka tillbaka och känna att ja, men där börjar det nog bli illa. Mm. Det var ju inget jag tänkte på då.
Man ser ju då liksom vissa happenings, som man säger så. Liksom när man korsar vissa gränser, korsar vissa moralkoder och ser att det liksom långsamt går neråt.
Ja, ja, ja. För det, ofta får man ju frågan så här, när blev du alkoholist? Mm. När blev du narkoman? Det är omöjligt att svara på.
Absolut.
Den där frågan kom ju jätteofta. När började de här problemen? Och när jag till slut började förstå, jag gjorde 6 behandlingar, så det tog lång tid när jag accepterade det överhuvudtaget. Men jag minns att jag tänkte lite så här, fan, okej då, jag drack väl för mycket när jag var 25. Och så nästa behandling, okej, jag hade väl lite problem när jag var 21, 22 kanske.
Jag känner igen det där. Yeah. Man går bara neråt.
Ja, det går bara neråt och neråt. Tills jag när jag väl tillfrisknade insåg att nej, men jag har ju haft den här problematiken sedan långt innan jag drack första gången. Jag har haft den här personligheten i mig, en tendens att göra saker överdrivet och att kicka. Söka kickar egentligen.
Och vad jag såg var just de här, liksom, de här, vad ska man kalla det, obsessive behaviors, alltså när vi blir så här besatta av saker. Det var ju något som hade följt mig från att jag var jätteliten. Och det är ju ganska intressant, som sagt, jag var ju ung när jag blev nykter, men jag kunde tracka tillbaka mitt användare. Det har ju varit skadligt från första början. Men sen när man börjar se liksom dataspel, eller man konsumerat andra saker, eller relationer, eller det ena och det andra, fjärde och femte, då börjar man ju se att beroendebeteendet är ju det som ligger i grunden, liksom, oavsett vad vi gör.
Verkligen, 100%. Och det där är så intressant, hur man liksom med åren och med tiden inser att det liksom går så way, way, way back på något sätt. Från första liksom kicken, eller första gången man kände det här tomrummet fyllas upp.
Absolut.
De har bara velat ha mer av det, oavsett var det kommer ifrån liksom. Alltså det är ju...
Men det är bra för oss att förstå också, för då så ser vi också att problemet ligger i oss. Det är ett fortsatt arbete, det är ett fortsatt ansvarstagande. Och att det är liksom inte alkoholens fel. Nej. Utan det ligger ju i oss.
Jo, det är Systembolagets fel.
Ja, det är det.
De är dumma.
Jag hann gå dit 2 gånger. Och det är på grund av de 2 gångerna som jag hamnar på rehab.
Sen tänker väl jag så här också. Att det är fantastiskt när en människa går in i behandling och tillfrisknar direkt. Eller går in på 12-stegsmöten och tillfrisknar direkt och aldrig återfaller. Båda ni 2 gick in i behandling och tillfrisknade direkt. Men jag tänker också så här att som anhörig så är det, ibland ser det ut så. Och det är fantastiskt. Men ibland är det en knöggligare väg. Mm. Ibland sker det återfall. Ibland behövs det en behandling till. För det här är en process. Det är process i acceptans. Och att acceptera min problematik. Sen är det ju upp till oss terapeuter naturligtvis få klienten dit, naturligtvis. Mm.
Men det där måste ju ändå... Alltså jag tänker att det finns en intressant fråga där just ur ett anhörigperspektiv. Det här med hur mycket orkar man? Och finns det liksom... Vad ger ni för tips där? Alltså, visst, man kan ju säga att det är en sjukdom, men det blir som att känns som att många anhöriga kanske känner att ja, men det här sjukdomsperspektivet, det blir som att frånsäga sig nästan ansvaret.
Absolut inte. Men vi har fullt ansvar för alla våra handlingar, oavsett om vi har varit sjuka. Men har jag stått upp och skrikit och gormat för att jag har varit berusad, så kan jag inte skylla på att jag var sjuk. Utan jag kommer behöva ta ansvar för mitt gormande. Eller om det har hänt ännu hemskare saker. Jag måste ta ansvar för det. Kan absolut inte skylla det på en sjukdom.
Nej. Men...
Och när det gäller anhörigfrågan, hur länge ska man stå ut? Jag ska inte stå ut. Jag ska ställa krav för att rädda mig själv.
Verkligen. Och det här med sjukdomsperspektivet, hur jag alltid har sett det där, är ju att vad sjukdomsperspektivet ger mig är en förklaring till varför jag har gjort de här sakerna, till varför jag har levt mitt liv så här, till varför jag måste fortsätta leva mitt liv på ett visst sätt. Har vi inte den förståelsen och acceptansen, och vad ska man säga, för oss själva, så blir det otroligt svårt för många av oss att fortsätta leva med den. Däremot, som Robert säger, så måste vi ta ansvar för de här sakerna. Det är inte så att sjukdomsperspektivet säger att du var ju sjuk, vet du vad, det är lugnt. Utan vi städar upp det, vi tar ansvar för det så gott vi kan. Men jag förstår varför jag har suttit mig själv i de positionerna. För att jag är sjuk.
Exakt, och det är bara viktigt att poängtera just det. För jag har upplevt att man får många frustrerade anhöriga som känner att vissa andra beroende, ja, men från sig ansvaret lite genom att säga att det är en sjukdom. Och det är bra att ni svarar exakt det som jag tänkte att ni skulle svara.
Bra.
Underbart. Underbart.
Börjar bli förutsägbart.
Det är bara att vi synkade, det är perfekt. Jag fick in en fråga på min Instagram som gjorde mig lite beklämd, och jag tänkte ta upp den med er nu. Den lyder så här: hej, jag bor i en liten stad och sökte hjälp via beroendecentrum här. Och gubben som jag träffade sa till mig att han tror inte på 12-steg. Jag tycker det ni säger i podden låter väldigt vettigt, men hur ska jag möta den här mannen?
Alltså, hur man ska möta den här mannen vet jag spontant inte exakt hur man ska göra. Däremot så finns det flera modeller inom beroendevården som är evidensbaserade och fungerar. 12-steg är en av dem, alltså, som är mest beprövad egentligen. Den har liksom använts sedan 40-talet och utvecklats under väldigt många år, och i liksom en beroendevårdssammanhang så skulle jag kalla den gigantisk. Sen så finns det modeller inom KBT till exempel, och återfallsprevention, och flera olika sätt att titta på hur man tar en människa från antingen beroende till nykterhet eller från beroende till tillfrisknande. Vi särskiljer de två sakerna. Jag menar, tittar man i USA så finns det nog tusentals metoder. Men däremot så behöver det 12 steg är inte det enda som funkar, även fast det är en väldigt beprövad modell.
Jag måste faktiskt säga att jag tycker det låter som ett väldigt oprofessionellt svar av den här gubben. Det här är egentligen bara att läsa på vad statistik säger och vad forskning säger. Där är 12-stegsprogrammet en av de mest framgångsrika modellerna för att få en beroende och tillfriskna. Och allt mer forskning pekar på att det är den allra mest framgångsrika modellen. Och jag kan väl tycka någonstans att han har naturligtvis rätt att ha personliga åsikter. Det har vi alla om olika modeller. Men att vara på en sån institution, på den arbetsplatsen, och ska möta beroende och säga att han inte tror på en av de mest framgångsrika modellerna, det låter för mig väldigt märkligt.
Och det här är ju också, det finns så jäkla många missuppfattningar om vad 12-steg är och 12-stegsmodellen, och att det inkluderar det ena, det andra, det fjärde och femte, och vad det egentligen är. Och det är liksom, 12-stegsmodellen har utvecklats otroligt mycket under de här, alltså, över 60 åren som de varit igång. Men det existerar väldigt många missuppfattningar fortfarande just när det kommer till gudsfrågan och hela den biten.
Snart 100 år faktiskt.
Snart 100 år till och med. Jag tar tillbaka vad jag sa.
När jag fick den här frågan på min Instagram så började jag tänka ganska mycket på det här. För jag var helt inne på det ni säger, att det låter ju otroligt märkligt först och främst och oproffsigt. Och sen känner jag bara så här, är det en generationsfråga eller varför existerar sånt här? Och då vill jag fråga dig, Robert, som ändå har väldigt mycket insyn i beroendevärlden, tänker jag. Vad finns det ett motstånd bland vissa terapeuter och olika personer i den här världen mot just 12-steg? Eller är det utbrett, eller?
Nej, alltså så här skulle jag vilja säga. Bland terapeuter har jag inte stött på särskilt mycket motstånd. Däremot så är ju psykiatrin skolad på ett annat sätt. Man är skolad med att är man sjuk så tar man en medicin. Mm. Det är så man löser ett problem. Och fungerar inte den medicinen, men då tillför vi en medicin till. Nej, men det är så de är skolade.
Ja, jag vet. Det är bara så jävla deppigt.
Ja, alltså. Nu låter det inte som att den här mannen var från psykiatrin, men utan det låter inte som det. Vi vet ju inte så mycket mer egentligen än att han var en gubbe. Jag skulle nog inte säga att det är en generationsfråga just utifrån att tolvstegsprogrammet är så pass gammalt som det är. Mm. Däremot så finns det ju väldigt mycket egna idéer och fördomar om tolvstegsprogrammet. Bland annat att det är en religiös sekt och så vidare. Alltså att AA, CA, NA skulle vara religiösa sekter. Och det trodde jag med när jag kom på mina första möten.
Kändes lite.
Jag var fullständigt övertygad om det och hade väldigt svårt med just Guds begreppet, och vilket vi har snackat om många gånger tidigare. Det kan ju naturligtvis vara en sån fråga. Mm. Han har egna idéer om det. Mm. Men här är ju tolvstegsprogrammet väldigt, väldigt tydligt med att man tillhör inte någon religion. Man tillhör inte någon organisation. Mm. Man samarbetar inte med någon kyrka eller samfund på något sätt.
Mm. Ja, och sen, jag har tittat otroligt mycket på hur det fungerar bort i USA. Och på väldigt många behandlingshem och liksom folk som jobbar inom beroendevården i USA. För att det är så himla stort land där beroende verkligen är liksom i landet. Och vad jag ser väldigt många göra när det kommer till den här generationsfrågan. Jag vet inte om det handlar om en generation eller att tolvstegsmodellen kommer behöva göra en liten, vad säger man? Ja, upprättelse. Men jag ser väldigt många behandlingshem som just marknadsför sig som non-12-step. Mm. Och att de inte använder 12-step, att de använder andra modeller. Och hur jag ser det, är just att, precis som Robert var inne på, det är liksom, det grundar sig i missuppfattningar och fördomar om vad 12-steg är. Och att många vill hitta nya modeller, även fast 12-steg funkar extremt bra, så vill man hitta ny branding på det, och man vill hitta ett nytt namn på en ny modell, och man vill skapa något nytt. Och det, ja.
Det märkliga med det du säger är ju att du pratar om att det här sker i USA, och då är ju ändå USA ett väldigt kristet land.
Otroligt.
Framförallt är ju tolvstegsprogrammet extremt utbrett i USA och väldigt, väldigt accepterat bland gemene man. Mm. Där är det ju inte konstigt att skriva att du är nykter i tolvstegsprogrammet på ditt CV, för det ses som en god referens.
Just det.
Att, men här är faktiskt en tjej som har varit nykter i 8 år. Vi väljer henne istället för den där killen som säger att han gillar att kalasa med kompisarna. Mm. För hon verkar mer pålitlig. Sen vill jag ju också tillägga att den varianten av tolvstegsprogrammet som vi har gjort, där har vi tillfört flera olika modeller. Mm. Och samtliga är de som anses vara de mest framgångsrika för beroende. Mm. Återfallsprevention, motiverande samtal, KBT.
CFT.
Vi har ju vävt in det här i vårt behandlingsprogram och också då som sagt valt att ta bort ordet Gud helt och hållet. Där vi menar att nej, men ingen checkar in på behandling för att hitta Gud. Det får man jättegärna göra på eget bevåg. Men det är ingenting som ett behandlingshem ska pracka på en. Och jag tror att, för det är precis som du säger, Felix, att i USA har man börjat titta på liksom andra vägar, och vi har snarare tittat på vad kan vi utveckla i det programmet som faktiskt med forskningen har visat sig vara mest framgångsrikt. Inte ta bort det, utan snarare utveckla det. Och där vi faktiskt dyker ner i stegen och tittar på varför ska vi göra det här, och vad säger forskningen om de här stegen.
Ja, det är ju trots allt det programmet som hjälpte er också. Så det är väl rimligt,
tänker jag. Och dig.
Och mig. Men jag tänker att när vi ändå är inne på det här med andlighet och Gud och allt sånt där, så kan vi ta en lyssnarfråga som är på det spåret lite grann. Mm. Det lyder så här. I 12-stegsprogrammet pratas det mycket om Gud, andlighet och andligt uppvaknande. Var är er relation till detta?
Ja, du, det där är en stor fråga. Men jag satt och delade om det här på ett möte för inte så länge sedan. Och just vad min relation till ett andligt uppvaknande eller Gud och hela den biten är, det är något som utvecklas med en inom hela ens 12-stegsprogram. Jag kommer ihåg i början när jag kom in i 12-steg direkt efter behandlingshemmet, och så fick man tro på vad man ville. Okej, grymt. Då satt jag med och skulle rita en Gud och tänka att nu tror jag på den här. Men hur man hittar, om man ska vilja använda ordet Gud eller en andlighet eller kraft eller oavsett vad. Det hittar, fan enligt mig, så hittar man det genom upplevelserna och genom hur du arbetar programmet. När du arbetar programmet så kommer vissa saker hända. Det kommer komma en insikt, eller det kommer komma en, någonting löser sig, eller du får ett uppvaknande, om man vill kalla det så. De här upplevelserna och insikterna bygger ju vår andlighet, så att säga, där vi ser att det finns andra saker förutom mig. Och det behöver inte vara en gud eller att det är energi eller att det är det. Det handlar bara om att världen händer, livet händer, och vi kontrollerar inte alltid det. Och ibland måste man bara sätta sig i båten och lita på det också. Och vad vi brukar göra är att försöka gå in och detaljstyra väldigt många saker. Detaljstyra det resultatet, den relationen, så här ska jag göra där, så här ska jag göra där, så här ska jag göra för att de inte ska tycka så här om mig, etc, 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 etc. Och liksom vad en högre makt, en kraft, oavsett vad du vill kalla det, gör att okej, men vi ska bara fokusera på lilla mig. Jag är inte Gud, jag är inte störst, jag kan inte kontrollera allting. Jag har min lilla cirkel här.
För mig handlar det om att jag behövde ta hjälp utanför mig själv egentligen. Och här blev det för mig från början, för jag hade oerhört svårt med hela gudsbegreppet i 12-stegsprogrammet. Och det var ju genom en 12-stegsgemenskap som jag till slut också tillfrisknade, även om jag förkastade det under många, många år. För mig blev det jag kunde acceptera som en kraft utanför mig själv, som man pratar om på 12-stegsmöten, det blev gruppen själv. Ja, vilket egentligen är ganska logiskt, för just nu medan vi sitter här alla tre så pågår det ett 12-stegsmöte någonstans här i Stockholm. Mm. De har det, trots att inte vi kom. Mm. Eller hur? Mm. Därmed så blir ju det en kraft större än mig. Mm. Och jag valde att liksom lita på den här gruppen. Idag så tänker jag så här att jag tror på att tro. Och även här finns det ganska mycket forskning med om vad tron faktiskt gör med oss. Och det behöver inte handla om en religiös tro, utan våra närbanor förändras faktiskt när vi börjar tro på någonting. Och jag tycker om att ta ner det här på en ganska simpel barnnivå. Och på den enkla nivån att ingen av oss tre hade suttit här idag om inte vi trodde på att vi skulle det. Mm. Det var inte Gud som flyttade oss hit. Utan vi trodde att vi skulle ta oss hit. Det fick oss också hit. Det får oss att ta action. Så vi behöver tro på att någonting ska ske. Alltså att det finns en lösning någonstans. Det kan till exempel vara det här behandlingshemmet. Det kan vara ett annat behandlingshem. Det kan vara en annan behandlingsmodell. Jag behöver faktiskt inte tro på mer än det. Ja. Vill du säga något? Nej, eller?
Avsluta du.
Ja, men jag avslutar med en sak. En sak som jag dock tycker är väldigt, väldigt fint med just 12-stegsgemenskapen, om vi nu pratar mötena, det är att mig veteligen så är det man med de enda rummen i världen där samtliga religioner, satanister om man så vill, icke-troende, ateister, agnostiker, you name it egentligen, faktiskt samsas i ett rum och respekterar varandras tro eller icke-tro. Jag vet faktiskt inget annat rum.
Nej, absolut.
Utan man respekterar varandra till fullo. Och jaha, du tror på Mohammed. Ja, men vad fint. Jag tror faktiskt inte alls.
Och vad man till slut inser är ju att vi alltid har trott. Vi gör ju ofta det här begreppet väldigt mycket svårare än vad det är. Men innan så trodde vi att alkoholen och drogerna skulle göra något för vårt liv. Det var ju det vi trodde på. Innan det trodde vi säkert på något annat. Och jag tror att mitt liv blir bättre när jag går till jobbet. Eller whatever det kan vara. Vi ska ju hitta en annan tro på vad som kan hjälpa oss i den situationen vi sitter i idag. Och det kan vi inte göra med vår gamla tro, för den har ju tagit till ett visst ställe som är ganska mörkt, dåligt och kallt. Så vi behöver hitta en annan tro, en annan kraft.
Mm. Och det är inte konstigare än alla saker vi lärde oss som barn. Alltså vi började härma vår mamma eller pappa och därför började vi prata ett visst språk. Vi trodde på vad fröken sa, att A ser ut på det här sättet. Mm. Det är en upp- och nervänd liksom,
ett plus ett trekan. Är
två. Ja, vi trodde på det. Vi trodde på att ja, men det är så här man lär sig simma och det går inte på en gång. Jag kan inte simma 1000 meter i första simtaget utan jag måste ju faktiskt träna och jag måste tro på att det kommer att gå.
Mm. Ja, men precis. Steg två handlar om att komma till tro och det känns som att det är...
Vara villiga tro.
Ja, till och med så. Men alltså, det här med att ta ner saker på en barnivå, jag brukar egentligen bara säga att gå till ett möte så har man gjort steg två på ett sätt. För då går man till ett möte för där tror man att det kommer finnas en lösning som jag inte kan greja själv.
Mm. Kanske, till och med.
Ja,
vi kan lägga till ett kanske. Det kanske finns någonting som fungerar där.
Exakt. Inte ens
jag
säkert.
Jag behöver inte ens vara övertygad.
Nej, precis. Man kan verkligen ta ner till mininivå.
Jag behöver bara testa.
Ja, men precis. Det är fint. För det blir väldigt mycket mer tillgängligt om man tar ner på en liten, liten nivå. Mm. Och det här med andligt uppvaknande, det är ju så himla brett, tycker jag.
Ja.
Alltså för mig, det är ju alltså, det är så superindividuellt och brett. Alltså för mig personligen så, jag har två ögonblick där jag kände att var mina liksom andliga ögonblick. Och det första var när liksom poletten föll ner, när man fick sjukdomsbegreppet, när det satt liksom första gången på behandlingshemmet. När jag började lyssna för första gången, det var ju en andlig upplevelse. Jag kände mig ju bara helt uppfylld av någonting. Och den andra gången var när jag lämnade över min sexlista i steg 4. Det kändes som att jag hade lämnat bort en ryggsäck på liksom 50 kilo stenar. Mm. Jag kände mig helt lätt i kroppen när jag gick därifrån. Och det var verkligen så här, och jag kände fysiskt så här, jag är inte sugen på att supa och knarka mer.
Mm. Vilket är jättefint. Men vad jag hör många vittna om liksom i nykterheten, det är just att jag får inget andligt uppvaknande.
Nej, precis.
Det händer inte för mig. Mm. Jag vet inte, vad är fel? Någonting måste göra fel. Mm. Och vi ska inte lägga för stor liksom, betydelse att du måste ha ett gigantiskt, spirituellt, gudsligt, andligt uppvaknande för att kunna bli nykter. För det är inte heller sant.
Nej.
Andlig uppvaknande kan vara som en mikromoment genom våra liv eller genom vår vardag. Att något litet går bättre. Verkligen. Det behöver inte vara den här exploderande känslan. För jag själv har haft sådana. Mm. Jag vet många som aldrig får det och aldrig har haft det. Men det spelar sig ingen roll.
Nej. Jag tycker det är fint när du säger mikromoment. För så var det nog snarare för mig. När jag var klar med mina 12 steg så var jag så här, ha, skulle inte himlen öppnas nu? Mm. Solen skulle ju skina nu. De har ju sagt det. Det skulle kännas på något speciellt sätt. För det har ju alla sagt. Mm. Och blev också lite så här, för det har jag gjort fel då? Om himlen inte öppnar sig. Utan det var snarare så som du säger, Felix. Att det här kom liksom i små vågor. Och ibland handlar det om, eller kunde jag kanske snarare se det långt efteråt.
Mm.
Det där ögonblicket.
Verkligen. Det där är så jäkla sant, man ser det efteråt. Mm. Världens sämsta grej kan i efterhand bli världens bästa grej.
Precis.
Och det är liksom, saker låses upp. Det enda vi måste fortsätta göra är att fortsätta arbeta. Alltså fortsätta ta ansvar och stanna på en bana. Och det är där tillit kommer in. Att vi vågar lita på processen. Att vi vågar lita på att bara för att det är dåligt just nu så kommer det inte alltid vara dåligt.
Exakt.
Det kommer bli bättre. Bara jag stannar kvar i det här sammanhanget så blir det bra.
Precis. Man förstår inte då att det är bra för en.
Mm.
Det förstår man sen.
Ja.
Det är väldigt mäktigt.
Det är det.
Så du kommer kunna simma 1000 meter.
Mm. Vi lovar. Mm.
Jag tittade på dig.
Ja, jag trodde jag tittade på Nemo. Jag ser ju inte vad du tittar på. Jag
pratar om mig. Dra inte in mig i er jargon.
Jag bara skickar över här. Ja.
Vi kör nästa då. Här är en fråga som säkert kan passa Mr. Boman, tänker jag. Tips på saker för att öka kreativiteten när man inte dricker längre.
Och det... är väldigt individuellt. Men framförallt vill jag säga att det här var en av mina största rädslor när jag skulle bli nykter. Betyder det här att jag inte kommer kunna arbeta mer? Betyder det att jag aldrig mer kommer kunna vara kreativ? För jag hade gått på den rock'n'roll-myten. Att det var alkoholen och kokainet som gjorde att jag blev kreativ. Och så var det ju naturligtvis inte alls. Vid 17 i början hjälpte det till att frigöra dopamin och det är inget konstigt. Och hjälpte mig därmed att bli kreativ. Men så småningom började det kosta. Dopaminkranen hade stått på. Det fanns ingenting kvar överhuvudtaget. Och kreativiteten sjönk ju i missbruket också. När jag väl tog bort drogerna. Då sjönk jag snabbt ner. Och blev väldigt, väldigt rädd för det här. Vad kommer hända nu? Kommer det här aldrig komma tillbaka? Ja, kommer jag bli en annan människa? Men det här är inget konstigt och inte så mycket att vara rädd för faktiskt. Utan har jag hållit på med alkohol och droger en längre tid så kommer jag sjunka ner lite grann när jag slutar. Det är precis som om jag tar bort någonting annat från mitt liv som jag hållit på med väldigt, väldigt mycket. Eller om jag flyttar eller vad jag nu än gör.
Förändring.
En förändring helt enkelt. Kreativiteten kom sen sakta tillbaka. Ja, och här handlar det om att hitta mina egna vägar. Det finns naturligtvis aktiviteter som frigör endorfiner och dopamin. Och till exempel att sporta. Jag minns att jag gick ganska mycket. Ja, jag vill inte kalla det promenader. Utan det var mer att jag bara började gå och så gick jag bara genom stan. Och kunde sätta mig ibland. Och för mig handlade det så himla mycket om former och färger. Och så att ibland löste det sig för mig bara just genom att gå. Jag såg en liten spricka i en vägg och sen så kom en idé utifrån det. Just det är ju så där jag ska göra den. Eller en liten grafisk illustration på ett papper som plötsligt blev en hel scenografi för en film för mig. Så att det handlade om att börja upptäcka nya sätt helt enkelt. Och här tror jag, som jag sa, jag tror att det är väldigt, väldigt olika. Jag hade en lång period dock där varje gång flygplanet lyfte så var det som att någonting hände. Under flera års tid så var det så. Jag har aldrig blivit så kreativ någonsin som liksom precis när planet lyfte.
Det är bara ett lugn som infinner sig. Ja. Det är bara fritt i huvudet och helt plötsligt bara poff.
Ja, precis så.
Nej, jag vet. Och det är som du säger där, Robert. Det viktiga liksom, med många känslor, det kreativitet. Man skulle kunna kalla det en av dem. Mycket kommer tillbaka. Hjärnan behöver reparera sig, den behöver vila. Våra nivåer av hormoner behöver liksom komma tillbaka till en normal nivå. Allting klickar inte direkt. Det kan ofta ta, för vissa tar det ganska lång tid och för vissa går det väldigt fort.
Mm. Och det viktigaste att komma ihåg det är att det var inte drogerna som skapade kreativiteten. Mm. Kreativiteten fanns ju där i hjärnan, i mig, i min kropp. Det handlar bara om att försöka hitta nya sätt att locka fram dem.
Ja. Nu går jag ifrån frågan lite, men det är ju ofta något som många vittnar om. Det är just, men hur ska man vara social? Och jag kan nästan jämställa det lite, fast på ett annat sätt, där man också kan känna att det försvinner. Hur ska man prata med människor? Hur ska man kunna prata med tjejer? Hur ska man kunna prata med en kille? Hur ska man kunna ha kul och hela den biten? Det kommer också tillbaka med att vi sätter oss i situationer eller att vi lär om oss. Vem är jag som social person? Och jag vet inte om det var så för dig, Robert, när det kommer till kreativiteten. Liksom, att hitta tillbaka till, inte en ny kreativ person, men kanske Roberts riktiga kreativa person.
Precis så.
Och det är samma sak i våra sociala sammanhang, med vår sociala sida. Vem är Felix i ett socialt sammanhang? Min största rädsla var, hur fan ska jag kunna ha kompisar? Hur ska jag kunna träffa en tjej? Hur ska jag kunna göra någonting? Hur ska jag kunna resa?
Jag tycker det hänger ihop med kreativiteten. Så det är inte alls liksom att gå ifrån ämnet. För att det handlar ju så himla mycket om det i sociala sammanhang.
Verkligen.
Att vara glad och rolig.
Komma på ett skämt.
Precis, och det är ju kreativitet någonstans. Och vi har ju pratat ganska mycket om det. Att det är ganska sorgligt att människor inklusive mig själv förr i tiden, behövde alkohol för att våga flirta, för att våga liksom dansa eller vad det nu är för någonting, eller prata med främmande människor. Och väldigt, väldigt sorgligt. Men även här tänker jag, det är liksom samma sak egentligen. Jag behöver träna på det här.
Yeah. Mm.
Jag har inte gjort det förut. Jag har ju alltid använt alkohol i de här sammanhangen. Så jag behöver träna upp det.
Mm. Ofta blockerar ju rädslor oss otroligt mycket i såna här sammanhang. Och det blir ju liksom att möta de rädslorna, möta oss själva och återupptäcka oss själva. Som vi, ja,
och här får vi hjälp av vi tittar ju väldigt mycket på det här i vårt behandlingsprogram. Vi tittar på rädslor, vi tittar på beteendemönster och vad är det vi behöver förändra för att bli trygga i oss själva, för att få en bättre självkänsla. Det är där hela tillfrisknandet sitter.
Yeah.
Det handlar ju inte bara om att ta bort alkoholen eller drogen. Det räcker inte på långa vägar. Då är jag kanske nykter och drogfri, men det betyder inte för den sakens skull att jag har tillfrisknat. Det är två helt olika saker.
Mm. Mm. Mm, verkligen. Viktigt att poängtera om och om igen att det är två olika saker. Bra, vi går vidare till nästa fråga som lyder: hur lång tid tar det att utveckla ett beroende?
Det är också en helt individuell fråga. Och det är ju just det att för vissa går det blixtfort och för vissa kan det ta år. Och det är liksom, okej, men vad är ett beroende? När klassas man som beroende? Så den frågan som vi snackar om, när blir det ett beroende?
Mm.
Och för mig själv så kan jag se att det gick ju jättefort. Jag menar, jag låg inne på rehab när jag var 20. Och då hade jag använt som att jag hade hållit på i 15 år.
Mm.
Medan andra kan klara sin livstid, och när de väl går i pension, då smäller det av.
För mig var det på ett sätt som jag vet inte om det här jag ska säga nu är evidensbaserat eller vad det nu är, men det känns som att jag alltid har haft beroendegenen, beroendepersonligheten i mig, men när jag hittade liksom min drog, den substansen som jag blev förälskad i, då
som
bara
gav det rätt effekt.
Small det till. Mm. Alltså när jag hittade den grejen, då var det som att på en sekund så kretsade hela mitt liv kring just den drogen. Och då hade inte jag fastnat ens för, alltså jag hade provat kokain, ecstasy, allt sånt där, men det var liksom så här: det ena var för dyrt, det andra var för jobbig avtändning, det andra var jag för skev på. Sen hittade jag min grej. Då var det bara som att nu kretsar mitt liv kring det här. Liksom. Mitt utlopp liksom, för min beroendesjukdom.
Mm.
Och det är så intressant tycker jag, att man fastnar så hårt för en sak. När man liksom inte har fastnat för andra grejer, men ändå har sjukdomen.
Mm. Absolut.
Det är jätteintressant, och det är precis som Felix säger också. Det går liksom inte att sätta någon exakt tidslinje på det här. Det går heller inte att räkna exakta enheter. Nej. På det här. Alltså hur skadad jag ska ha blivit fysiskt för att ha varit beroende. För som vi sa i början av programmet så såg det ju väldigt olika ut för alla av oss. Och vi kunde konstatera att med största sannolikhet har vi faktiskt haft beroendesjukdomen i oss redan från början.
Mm.
Så när blev vi beroende? Ja, det är ju en väldigt svår fråga. Fysiskt beroende med fysisk abstinens, det dröjde ju ett tag.
Mm.
Visst var det så, men jag hade beroendesjukdomen långt, långt tidigare.
Mm.
Och en av de första sakerna som jag utvecklade var ju liksom ett känslomässigt dependency. Och ett dependency för mina vissa karaktärssidor som jag ville ha. Där liksom jag fattade att jag behöver ha det här för att få det jag vill ha. Alltså den önskvärda effekten, ifall det är att bli mer social eller mer öppen eller modigare eller oavsett vad det kan vara. Och ofta är det ju just dependency. Alltså, vad är det för svenskt ord? Ni förstår.
Jag förstår vad du menar.
Så vittnar om att
du har blivit så internationell.
Jag reste en gång.
Ja, exakt.
Nej, men det är ofta det som vittnar om att det finns en väldigt problematisk ställning här, när vi måste ha någonting för att få någonting.
Mm.
Och där så skulle man ju kunna säga att det finns ett beroende. Och det behöver du inte ha fysisk abstinens för att känna det här.
Nej.
Vi måste också slå hål på den här idén som många har, inklusive jag själv hade. Att, men beroende, det är man väl när man dricker 7 dagar i veckan.
Man skakar och det är jävligt.
Och det är ju inte sant. Nej. Vi har sagt det många gånger och vi kommer fortsätta tjata om det. Jag kan vara beroende fast att jag dricker en gång i veckan.
Mm.
En gång varannan vecka. en gång i halvåret jag kan fortfarande ha beroendesjukdomen. Mm. Det blir tokigt när jag dricker. Det behöver inte bli tokigt varje gång.
Mm.
Men det blir tokigt om och om och om igen.
Mm. Konsekvenserna vittnar om problemställningen.
Det var klokt sagt, Felix.
Tack så mycket, Robert.
Ni är så kloka. Nej, men jag tycker det är superintressant. Och just det här med att vissa människor som har den här sjukdomen är ju hooked på allt och slänger i sig allt sin väg. Medan vissa har bara särskilda utlopp. Och att det också skiljer sig, det blir jag inte riktigt klok på.
Men att vi också kan samlas runt en lösning.
Ja.
Och det är ju det som också är otroligt intressant. Med samma lösning, liksom, oavsett vilka konsekvenser vi har eller vilken social ställning vi kommer ifrån. Mm. Det är samma program, samma steg, samma lösning.
Mm. Mm. Fint ändå. Mm. Mm. Härligt. Vi är framme vid avsnittets sista fråga.
Mm.
Mm. Och det är en fin fråga. Det här är ju supermysigt, tycker jag. Den här frågan lyder så här. Ni börjar ju närma er 100 avsnitt. Tänker ni inte ha en livepodd? Ni måste ju fira.
Oj, det är nästan som jag skulle kunna tro att den var konstruerad. Den
ja,
frågan.
Men det är faktiskt den enda konstruerade frågan från det här avsnittet. Och det är från mig, för att jag vill berätta det här scoopet för våra lyssnare.
Jag kunde ana att
du
är
en lurifax, alltså.
Ja, men jag är proffs. Snarare så. Ingen lurifax, proffs.
Okay. Mm. Jag tycker det var proffsigt.
Med det så kan vi ju faktiskt avslöja att när vi får de här frågorna så är det ju faktiskt så här vi får dem.
Mm.
Det är sällan vi vet några frågor på förhand.
Nej, vi får dem live igen.
Ja,
ja, verkligen. Absolut. Det måste vi säga.
Det här är on the spot.
Ni är duktiga. Jag brukar ta ett potpurri från olika inkorger och mailinkorger och ge er på studs. Så ni gör ett bra jobb.
Tack.
Att leverera på plats. Det är inte helt enkelt.
Men livepodden?
Ja, exakt. Det ska vi prata om. Mm. Det är inget fast datum satt, men vi kan säga som så att vi kommer fira 100 avsnitt. Mm. Vi kommer göra det på ett fint ställe.
Och vi kommer berätta var, när, hur på våra sociala kanaler. Här i podden.
Ja, vi kommer berätta det på alla sociala kanaler här i podden. Men vi kan säga som så att det kommer vara senare i höst.
Mm.
Och det kommer bli en livepodd med oss tre på plats.
Mm.
Samt massa spännande gäster och...
samarbetspartners.
Ja, det kommer bli så mysigt.
Och vi kan väl också säga att allt det överskottet kommer gå till två välgörenhetsorganisationer.
Ja.
Mm. Vi kommer gå ut med senare.
Men precis, det kommer kosta en liten symbolisk peng för biljetten, men endast så det täcker de närmsta kostnaderna. Vi kommer inte gå en enda krona plus på det här.
Verkligen inte.
Nej.
Det handlar om att hyra lokal.
Ja, men exakt.
Så kan vi väl säga.
Så kan vi säga. Mm. Och 50 000 i min ficka.
Arvode.
Ja, nej, verkligen.
Vi tar inga arvoden för livepod.
Ingenting. Det här ska bara bli en mysig kväll med alla älskade lyssnare plus oss tre. Och jag hoppas ni vill komma. Vi återkommer med information förhoppningsvis nästa vecka.
Ja.
Mm.
Och till nästa gång måste vi ha fixat lite bättre sittning, eller hur? Jag sitter lite obekvämt i den här soffan.
Jag ser det inte så bra.
Nej, vi har inte sett varandra.
Jag ser jättemycket Nemo. Ja. Och det är ändå mysigt.
Det tycker ju han om.
Ja,
han
älskar det
här. Ja. Vi har fått så mycket bekräftelse under de här tv-veckorna. Så det är lugnt. Alltså. Jag behöver inte ha mer. Och jag tänker att vi alla får ha lite överseende med det här lilla klämavsnittet.
Jag tycker det blev mysigt.
Det blev bra. Och
hoppas att någon får något utav det.
Det hoppas jag verkligen lyssnarna fick. Och det här är första episoden från The House egna poddstudio.
Mm.
Och jag tycker vi gjorde det bra.
Tycker jag med.
Mm. Älskade lyssnare, vi hörs igen nästa onsdag. Tack Felix, tack Robert. Har ni några slutord?
Nej, tack Nemo.
Vi ses snart igen.
Det gör vi. Puss och kram, hej då!
Hej.